Hej, jag heter Per Ståhl och välkomna till ännu en Placera-podd. Och rakt över här har vi Placeras strateg, Pekka Kente. Välkommen.
Tackar så mycket. Alltid lika kul att vara här.
Ja, och idag är det väl en av de här dagarna när vi träffas som det är extra turbulent. Det är ju länge sedan det var den här turbulensen på marknaden som vi har upplevt de kanske sista 2 veckorna.
Mm. Ja, men kanske inte ska säga kul då. Det är spännande att vara här. Nej, men det har varit ju oerhört turbulent. Och i måndags så fick vi en riktig körare.
Jag tyckte vi fick en körare i fredags också.
Ja, men den hann ju aldrig riktigt märka. Så jag kommer ihåg att den amerikanska börsen var ändå upp förra veckan. Men sen smalde ju till rejält.
Och lite utlösande faktor var väl OPEC plus förhandlingarna som i princip strandade, eller hur ska man uttrycka det, i fredags?
Jag skulle fortfarande hävda att det är coronaspridningen som är motorn i utvecklingen. Och sen kom det här som grädde på moset eller lök på laxen, eller hur man nu vill uttrycka det. Men det är fortfarande coronaspridningen. Och framförallt då att det har spridit sig till Italien och blivit ett så allvarligt fenomen där. För vi ska ju minnas att spridningen i Kina verkar ju avstannat ändå. Eller i alla fall lugnat ner sig. Och sen kom smällen. Så att det är spridningen utanför Kina som är liksom i fokus.
Ja, och det har jag förstått. Jag tittade bara lite på förra veckan. Du började ju med att nämna att USA-börserna, index var ändå upp på veckan. Trots att det var turbulent. Men Kina, många Kina-fonder var faktiskt också plus förra veckan. Vilket jag läste några kommentarer, de tolkar på att det var epicentrum och det kommer först att bli bra där. Och sen som de har varit så tidigt ute då, där har man på något sätt att investera kollektivet. Man börjar handla lite på det då.
Om jag har rätt informerat så har man väl liksom fler friskförklarade per dag än nya smittade.
Men hur känner du Europa nu? För nu stänger man väl i princip ner hela Italien?
Jag tycker att det är väldigt roligt att det är precis just här Italien som drabbas. Liksom. Med skakiga statsfinanser, med en banksektor som redan är på svaj. Så det var ju väldigt olyckligt att det blev just Italien. Sen ska vi komma ihåg att de delarna av Italien som har blivit värst drabbade, norra Italien, det är ju deras, så att säga, ekonomiska motor. Och det tror jag att det tog, inte marknaden på sängen, men man började i alla fall fundera på vilka konsekvenser det här skulle kunna ha för liksom det finansiella systemet i Europa och hur det skulle sprida sig. Dessutom så kom ju den här oljepriskollapsen med att OPEC och, eller rättare sagt, Saudiarabien och Ryssland inte kom överens.
Jag tänkte vi ska dra lite paralleller eller höra lite om 2008, men först tänkte jag bara, det landet som har drabbats sist, eller det är ju USA på något sätt, känns ju att de ligger sist ut.
De skyddar sig, som vanligt så skyddar sig med Stilla havet på ena sidan och Atlanten på andra sidan. Jag menar, när man börjar få fall i New York till exempel och i Washington, det är väl klart att det blir liksom en stor oro. Men där tror jag att, om vi tittar på den amerikanska marknaden, så tror jag att det var liksom väldigt mycket oljeprisfall och sånt där som drog med sig. Det var ju bankerna fick ju en stor smäll där till exempel. Och det är ju det att med det här oljeprisfallet så är det ju de här finansiellt sårbara oljesektorn eller energisektorn i stort kanske, som kommer att drabbas. Och det tror man kommer att påverka det finansiella systemet överlag. Och sen har vi ju räntesänkningar i USA som påverkar liksom
den är inte bra för bankerna. Nej. Hur känner du där? Det är ju faktiskt bara en dryg vecka sedan den där, jag vet inte om jag uttrycker mig rätt, men närmast paniksänkning på något sätt mellan två möten.
Det har i alla fall blivit det i efterhand. Liksom, att det framstår lite grann som en paniksänkning. Och den hann ju inte vara många timmar gammal förrän marknaden började prisa in ytterligare liksom, räntesänkningar. Och nu är ju tyder ju räntesänkningen på att man kanske ska sänka med uppemot 0,75 procentenheter.
Nu är man nere på
nästa möte den 18 då.
Och det är nästa vecka, ja.
Ja, och...
Men då har vi nollräntor
i... Vi har inte eller, riktigt...
De har ju sitt intervall, men vad...
Men sen ska vi ju ner till nollränta innan sommaren, är väl så att säga tesen.
Men nu har ju på något sätt då den kinesiska centralbanken har varit ute tidigare och gjort stimulanser. Och Fed har ju varit snabba och så. Vad har du för förväntningar här hemma om vi backar tillbaka till Europa nu? Det är lite krisstämning i Italien. Du säger banksystemet, turistnäringen står det på, flygbolag. Vad har du för förväntningar här?
Nej, men ECB kan ju inte göra så mycket. Det jag vill säga liksom att, att på väldigt många håll så... Man räddar ju inte den här krisen med räntesänkningar. Det gör man inte, utan det är inte någon, det är ju en chock, inte någon sorts generell efterfrågebortfall som man måste kompensera, utan det här är ju en svart svan, som man kallar det. Mm. Någonting oförutsett som har inträffat. Vi vet ännu inte hur djup och lång krisen blir, men räntesänkningar är ju inte... Det är kapital som måste ut.
Men vad du säger lite, är det ett nytt 2008, känner du, sådana här utdraget?
Nej, månader. Ja, egentligen brukar tänka på att efter 2008 så hade vi ju en ganska många år med trög tillväxt.
Ja, vi fick eurokrisen.
Och det här är ju inte 2008. Och framförallt är det så att hushåll och företag är inte alls lika skuldsatta. Bankerna är lite mer välkapitaliserade. Så det handlar ju inte om att alla måste justera upp sina liksom balansräkningar och dra ner sina skulder.
Vilka branscher ser du som påverkar det mest?
Ja, men just nu är det konsumtion av tjänster, givetvis. Mm. Turism, flygresor, den typen. Produktionsstörningar. Har väl, i alla fall om man ska tolka den liksom, statistik som har flödat in, har ju inte varit så stora än så länge.
Nej, jag förundras lite där, för de bolagen som jag har tittat på som har varit ute jättetidigt, det är ju precis som du säger, det är väl sådana här de stora lyx, LVM och Kering, Apple var ute tidigt, Visa, Mastercard som har alla betalningsflöden, liksom, det här är ju liksom det moderna, det är ju inga industri produktionsbolag på något sätt som du säger, som är inne i någon produktionskedja. Det är ju inte där de har varnat för.
Nej. Och det är ju liksom typexemplet att det här är ju både en utbuds- och efterfrågekock så att säga. Man stänger skolor, man stänger fabriker, man stänger myndigheter, och det betyder att liksom produktionen och så den totala produktionen i ett samhälle liksom inte kan hålla uppe. Och sen sprider sig vidare till efterfrågan. Och det är det som jag tycker skiljer allra mest från 2008. Det är ju att får vi bara virusspridningen under kontroll, så finns det ju ingen anledning egentligen att tro att vi inte kan studsa tillbaks till liksom ett mer normalläge. Utan beteende kommer ju inte förändrats som det gjorde efter 2008 när sparandet gick upp i alla led och sådär. Man var tvungen att få ner sina skulder. Det är ju, visst, vi är väldigt skuldsatta i världen nu också, men de som sitter på de stora skulderna är ju det offentliga, alltså stater. Sverige är väl det, ett av de få exempel där det är precis tvärtom. Vi har en högt skuldsatt hushållssektor och en lågt skuldsatt offentlig sektor. Så att skulle vi liksom drabbas hårt av liksom viruset och folk skulle börja strama åt ordentligt, så kan det givetvis bli liksom värre.
Men vad gör Riksbanken och regeringen i Sverige då, om det skulle få fäste här ordentligt?
Jag lyssnar ju på Riksbanken som frågades ut i finansutskottet. De följer läget noga, som de säger. Räntesänkningen ligger ganska långt ner på listan över åtgärder, utan framförallt, eller i första hand kanske obligationsköp. Inte bara statsskuldsobligationer den här gången, utan man pekade på att man hade ett stort utrymme att köpa bostadsobligationer, företagsobligationer, kommunobligationer. Det var ju en ganska lång diskussion om just företagsobligationer. Så det skulle vara intressant om. Det är ju ett sätt. Och sen handlar det ju om att ha likviditet till banksystemet. Mm. Riktad utlåning till exempel till banker som i sin tur lånar ut till små och medelstora företag. Det handlar ju om att om vi betraktar det här som temporär chock och inte vill att det ska bli en lång period av liksom nedgång, så handlar det om att skydda de sektorerna som vi vill inte att de ska börja liksom kicka personal och eller permittera eller hamna i någon sorts likviditetsfälla. Så det handlar ju om att försöka överleva den här förhoppningsvis relativt korta perioden.
Vi har ju redan sett bolag nu som flygbolag, SAS har varit ute, Norwegian permitterar vissa hotell, Scandic var ute och vinstvarnade här och dragit ner på.
Men fortfarande, vi pratar om sektorer som visserligen är ganska publika och sådär.
Ja, ja.
Och som vi som vardagsmänniskor liksom känner. Men ur ett större ekonomiskt perspektiv så är de fortfarande relativt små.
Mm.
Utan det är ju först när liksom industrin börjar drabbas och sådär som man ska börja bli riktigt orolig.
Men om det nu inte är centralbankscase riktigt som det var 2008 där centralbankerna gick tillsammans och gjorde de här massiva räntesänkningarna på hösten och vintern där. Är det mer en politiker? Kommer man alltså EU-politikerna bli mer? Det har ju pratats mycket om finanspolitiska åtgärder tidigare, långt före den här coronakrisen, att det var många som ville se. Kommer de man att kliva in där, tror du, mer?
Ja, definitivt. Nu får vi se hur det är. Vi ska säga så här, ECB måste rädda Italien.
Mm.
Det är såklart. Men sen, för att rädda aktiviteten i övriga Europa, så behöver finanspolitiken definitivt kliva in.
Tyskland, det är ju lite Europas tillverkningsmotor. Mm. Där har man väl börjat, och vad jag förstår, politikerna har börjat att titta på massmåtgärdspaket.
Ja, man har ju definitivt i alla fall börjat vika sig från liksom tidigare kategoriska hållningar. Liksom.
Mm.
Och jag tror att man måste det. Det är väl liksom någonting man som investerare ska hålla koll på, till exempel vad som händer i Tyskland. Om Tyskland gör det, Spanien också börjar flagga för det. Frankrike kommer att kliva på. Mm. Italien har ju definitivt gjort det redan.
Mm.
Nederländerna, ja. Jag tror att på det sättet är det här lite grann av en game changer. Att det här, nu är det finanspolitiken verkligen som behöver kliva in. Lite beroende på hur djup liksom krisen blir, men
vad tror du själv? Det pratades för några veckor sedan, var den här V-formationen att kraftigt ner och sen skulle det sluta tillbaka. Ja. Sen såg jag för någon vecka sedan började det komma ett U.
Yep.
Och idag såg jag något ändå värre. Det var ett L. Det verkar inget bra alls. Mm. Men vad tror du är sannolikt av de här scenarierna? Är man förbi V eller är det fortfarande att det kan
bli? Jag tycker väl fortfarande att sannolikheten för att det blir ett V, alltså inte det ner i februari upp i mars, men det är fortfarande ett V om vi lyckas komma tillbaka under andra kvartalet.
Och det
är inte helt, det tycker inte jag är liksom helt osannolikt. Det har inte tagit så där jättelång tid för Kina att få liksom virusspridningen under kontroll. Italien har tagit drastiska åtgärder. Jag tror vi får se drastiska åtgärder i övrigt också. Jag är givetvis ingen smittskyddsläkare, så jag kan inte uttala mig ur den aspekten. Men som det ser ut nu så jag skulle säga att om man får dra till med någon sannolikhet och inte bli hängd för det i efterhand, så skulle jag säga att det är 30-40% att det blir trots allt ett V. Och ska säga då 60% för ett U då.
Men
och ett väldigt liten sannolikhet för att det blir ett L med liksom en långdragen.
Men vad är ett U då i din värld? Vad pratar vi om då?
Men U, det är ju att vi studsar tillbaka under nästa år.
under nästa år. Så då, för ja, just det, vet du ju mer att då kommer det tillbaka ordentligt. Bra statistik och så. Jag tänkte vi pratar lite politiker. Man kan ju inte runda Trump på något sätt. Han säger att det ska komma, ja, att man tittar på mycket åtgärder där och det ska komma stora nyheter.
Ja.
Verkar det som, ja, kanske idag eller senare veckan.
Ja, det blir ju intressant att se. Han säger att det ska vara väldigt big stimulans.
Ja, det pratas räntesänkningar.
Ja, det ska vara jättestort.
Eller inte men skattesänkningar.
Det ja. Och det finns ju all möjlighet att det blir. Han måste ju dessutom, det här är väldigt stora hotet mot ett omval för Trump, att ekonomin skulle krascha liksom.
På mållinjen.
Ja, på mållinjen. Ja. Liksom, han har väldigt bra track record ekonomiskt och börsmässigt, och han är väldigt känslig för börsrörelserna. Så absolut en någon form av ganska massiv stimulans.
Jag tänkte
men fortfarande, i USAs fall så är det fortfarande så att Fed kan göra en hel del. Mm. De har ju faktiskt möjlighet att sänka räntan till skillnad från ECB som redan ligger på nollan.
Och Riksbanken som du var inne på. Jag tänkte bara innan vi avrundar det här, lite mer kring oljeprisfallet. Hur ska man se på det, tycker du?
Ja, Saudiarabien vill ju sätta, på något sätt sätta de övriga oljeproducenterna på plats. Ryssland vill inte gå med på de produktionsneddragningarna, eller vill inte ta ansvar, lika stort ansvar för produktionsneddragningarna. Och Saudi har ju gjort det här förut, att man är ju den som så att säga, styr mycket av, tvingas också ta ett stort ansvar för produktionen. Olika om produktionen ska upp eller ner. Och nu säger man att man inte vill det. Ja, vi pumpar på. Det kan finnas också geopolitiska skäl för dem att göra det här. Ja, dels att sätta press på Ryssland, i andra områden sätta press, ytterligare press på Iran, som är pressat på alla håll och kanter. Men man ska komma ihåg att Saudiarabien behöver ett mycket, mycket högre oljepris än idag, för att även fast deras produktionskostnader är lägst, så har de nog de högsta liksom, offentliga kostnaderna som ska täckas.
Ja, de behöver helt andra oljepriser för att kunna hålla sin budget. Och
man brukar säga att Ryssland har väl något oljepris. Oljepriset bör ligga runt 40-45 dollar. Men för att Saudiarabien långsiktigt ska klara sina åtaganden, så behöver de ha ett oljepris som i alla fall ligger en bit över 50.
Om vi ändå pratar oljepris och lite produktion, jag tänker de amerikanska producenterna nu som har gjort att USA är återigen en nettoexportör av olja och så, ganska stor omfattning. Vad behöver de? Vi pratar ju lite där om med skuldsättningen och så, att den är ganska hög. Klarar de av de här oljepriserna runt 30 dollar fatet, eller behövs det betydligt högre?
Det behövs ju högre på lång sikt. Men förra gången oljepriset dippade, så höll ju de fortfarande upp produktionen. De måste ju få in cash för att klara sina bland annat finansiella åtaganden. Så att de kommer ju fortsätta producera.
De stryper ingen produktion för att
priserna ska... Nej, inte på kort sikt. Det är ju också en väldigt stor skillnad. Alltså i flera andra oljeproducerande länder så är det ju, så att säga, det offentliga som styr oljeproduktionen. Men i USA så är det ju, inte vet jag, det finns väl några tusen oljeproducenter som är relativt små. Och de behöver sin cash.
De behöver cash, för det är ränteåtagande och det ena med det andra. Jag tänkte, som investerare nu är det ju väldigt många, det är svarta svanar på det här och där. Och det är politiker och det är centralbanker. Vad är det man ska hålla koll på, tycker du? Framöver. Ja. Och vad tror du om bolagsvinsterna, eller är det för tidigt? Och
ja. Bolagsvinsterna kommer väl gå ner som, liksom, som totalsumma. Sen är det väldigt svårt att veta var de här vinstneddragningarna egentligen hamnar. Jag vet att bankerna har varit ganska drabbade, till exempel i USA. Men i Sverige ska de inte vara riktigt samma sak, tycker jag. Nej, men det jag tycker man som investerare ska hålla koll på, det är hur smittspridningen utvecklas. Och det var USA, kanske främst i USA, men ja, man även hålla koll på till exempel Tyskland, Storbritannien, Frankrike.
Och Spanien poppar upp nu sista dygnen.
Det är väl det. Och sen om man är en emerging markets analytiker, så tycker jag att man ska hålla koll på hur smittspridningen ser ut i länder som till exempel Indien och Filippinerna. De ligger ju utanför eller under radarn. Men det kan vara värt att hålla koll på. Men coronaspridningen är ju det som
är fokus.
Fokus. Ja. Och sen givetvis alla åtgärder som kommer att levereras. Sen får vi se hur träffsäkra de är och hur stora de blir.
Jag tänkte bara avsluta lite. Jag gillar ju alltid att prata lite kronan. Den har ju haft ett bra år fram till den här veckan. Känns det som, ja. Eller en bra stark utveckling mot både dollarn och euron. Nu har ju, vi hade ju ett samtal här om det var förra veckan. Där vi pratade dollar, du och jag. Du hävdar att dollarn sjunker nu för att Fed har sänkt de här räntorna och det är sådana förväntningar på räntesänkningar, men att det kanske blir en säker mark ändå och kronan börjar tappa igen. Vad är din syn där?
Ja, det som kan konstateras är väl att kronan inte är någon säker hamn.
Nej.
Den var det, jag kommer att ta 2011-2012 där, under eurokrisens dagar. Men det som har skett är väl att väldigt många svenska företag, investerare, andra som har haft stora tillgångar har företrädesvis haft dem i dollar. Och när dollarn började tappa så tog man hem mycket av sitt kapital, och därför har svenska kronan klarat den här så att säga, turbulensen mycket, mycket bättre än man trodde. Men vi ser idag, tisdag, att nu har kronan börjat tappa. De här flödena börjar börja försvinna, och då kronan kommer förmodligen att gå svag. Det är bättre att kolla just nu i alla fall att den har gått svag mot euron, starkt mot dollarn. Och skulle krisen förvärras så kommer dollarn trots allt att vara den här säkra hamnen för en placerare.
Även att den amerikanska tioåringen svajar, den är betydligt under 1% nu, vilket vi bara för någon vecka sedan eller två var osannolikt, eller nästan till.
Men i Sverige så ligger tioåringen, inte vet jag, nästan minus 0,50. I Tyskland minus 0,80. Så det är fortfarande så att amerikanska räntor är attraktiva ur något relativt.
Ja, något relativt spel.
Men inte ur ett praktiskt.
Får vi se en amerikansk tioåring under noll? Får vi se den annars i minus? Eller vad har du? Är det krävs att Fed gör något drastiskt igen? Att de sänker 100
vi
punkter?
Får se, eller? Vi får se den 18 här, vad de säger. Alltså, vi kommer inte få se någon större amerikansk ränteuppgång i alla fall. Inte heller på den långa ändan. Mm. Så att sannolikheten är större att den går ner mot nollan än att den skulle börja ta fart igen. Hamnar kommer ju att se minusränta i USA. Nja. Federal Reserve har i alla fall sagt att det finns inte på kartan att de skulle ha minusränta till exempel. Utan då andra åtgärder. Så i ett riktigt krisscenario givetvis så kan den gå under nollan. Men då ska krisen bli ganska mycket värre.
Ganska mycket värre. Jag tycker det får vara ett bra avslutningsord att få säga eller inte. Men det blir några spännande dagar eller veckor framöver nu. Det är Fed-mötet nästa vecka och sen...
Ja, ECB först, sen Fed. Och sen ska vi höra vad Trump och Merkel har att komma med. Och sen givetvis intressant att se vad svenska regeringen hittar på här.
Ja, men precis. Det låter som det är jättemycket, men som du säger som investerare, då ska man i alla fall ha koll på spridningen av corona, hur snabbt den går nu i Europa och USA. Det är väl det som kommer sätta sentimentet närmaste tiden.
För makrostatistiken kommer ju vara, den har ju hållit sig uppe rätt väl, om vi ser liksom inledningen av 2020. Ja. Men så den kommer ju vara tung, tror jag, liksom, när vi börjar få liksom mars och aprilsiffror. Men
det finns inga förväntningar på att det ska vara något bra heller.
Nej, det är just det.
Och inflationen kommer bli väldigt låg, antar jag, när det är så liten efterfråga och energipriserna.
Det finns ju en stor diskussion om det här var det, om det här var den verkliga, när västvärlden går in i en japanisering av ekonomin. Mm. Ja, vi får se om det blir så.
Vi får se om det blir så. Vad bra. Du, tack för idag, Pekka.
Tackar så mycket.
Hej.
Hej.